Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej! Podden heter Snutsnack. Avsnittet är nummer 96 i ordningen och jag heter Hasse Brontén. Alldeles snart börjar avsnittet där Ami är gäst. En del kanske känner igen henne under ett annat namn, Camilla. Men jag känner henne bara som Ami sedan rätt många år tillbaka, så får det bli. Lustigt hur man träffar på människor när man är ute och vandrar på liksom livets olika stigar. En är på väg dit och någon annan är på väg åt ett helt annat håll. Och en del går parallellt med en utan att man ens möts. Och ibland så möts man liksom i en korsning, säger hej. Och sen möts man igen av någon anledning. Och lite förenklat kan man säga att Ami klev av scenen och fick sin polisbricka. Jag lämnade in min polisbricka och klev upp på scenen. Ja, ni får lite mer info alldeles strax hur det här gick till. Stort tack för all feedback gällande förra veckans avsnitt som handlade om Eva som vittnade mot en poliskollega som senare blev avskedad. Har du tips gällande kommande gäster eller om du bara vill ha liksom lite mer info kring podden så finns vi ju på Facebook. Snutsnack på Facebook. Glöm inte det. Mig hittar du på Instagram under mitt namn Hasse Brontén. Ja, jag brukar varje vecka be er att vara försiktiga där ute. Och det tänker jag göra den här veckan också. Så var försiktig där ute. Jag hoppas du får en trevlig lyssning. Här kommer avsnitt nummer 96 av podden Snutsnack.
13:10 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Bra, klart
slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Ami.
Tack.
Det var så lustigt för att häromdagen så dök det upp i mitt flöde på socialt media här. Och så kom jag på Ami. Hon jobbar ju som polis.
Mm.
För vi träffades i helt annat sammanhang för underfund med nu för 10-11 år sedan.
Ja, precis.
För då var du som skådis.
Mm.
Du var då dottern i tv-serien Svensson Svensson.
Ja, eller flickvännen till sonen.
Så var det,
ja.
Flickvännen till sonen. Mm. Förlåt, jag kommer precis inte ihåg ens korrekt.
Du kommer inte ihåg mig.
Nej, det kommer jag ihåg, absolut.
Ja.
För du, när vi satt och pratade mellan Tonya så kom ju du underfund med att jag hade jobbat som polis.
Ja.
Och berättade, jag ska söka polishögskolan.
Ja, jag tror till och med jag gick polishögskolan då. Men att det var att vi bytte liksom karriär, du och jag då. För att jag kom från skådisbranschen och du kom från polisbranschen. Och så bytte vi där.
Just det.
Så att jag skulle liksom in i polisvärlden och du gick in i showbiz.
Ja. Ja, du ser alltså hur människors vägar kan korsas när de är på väg åt olika håll. Jätteintressant.
Ja.
Ja, jag var ju då inte skådis där utan jag var ju publikuppvärmare som det hette.
Mm.
Men det var jätteroligt och jättelärorikt.
Mm.
Men det blev ju polis av dig.
Ja, det blev ju det.
Men man kan ju tycka att om man är på väg in i... För du tyckte väl det här med skådespeleriet var väldigt roligt som jag uppfattade.
Ja, absolut. Jag hade ju drömt om att bli polis sen jag var liten egentligen.
Okay.
Men så blev jag skådespelerska för det var också en dröm som jag hade. Och det blev jag tidigare om man säger.
Ja.
Jag halkade in på den banan och fick fast anställning direkt efter studenten.
Mm.
Och det är inte så många skådisar som får den chansen.
Var fick du det någonstans?
Den här teatergruppen Ung utan pung heter den.
Ja.
Ung utan pengapung står det för då, så att man inte tror något annat. Men så det var ju, vi turnerade runt med 200-250 föreställningar om året i 6 år på turné.
Just det.
Mm. Så då blev det liksom lite försenat, de här polisdrömmarna. De låg kvar och bubblade lite och sen till slut så sökte jag.
Och kom in och gick polisskolan, och vad fanns det för drömmar då? Liksom att, vad ville du göra som polis?
Jag tror inte jag hade någon utstakad liksom, väg eller roll, utan det var mycket det här. Polisyrket lockade väl mig för att jag ville kunna göra någon form av skillnad. Inte kunna rädda världen, men kan jag påverka någon eller göra någon skillnad i världen så ger det mig någonting tillbaka. Just det här med rättvisa har varit väldigt viktigt för mig. Jag kan inte bara stå och se på när någonting sker som inte är okej. Utan då har jag gått in i sådana situationer och försökt göra vad jag kan göra. Och då vill jag väl egentligen bara få mer utbildning i det. I just såna här lite mer allvarliga situationer där jag kanske gick in ändå innan jag blev polis. Och nu vill jag få lite mer verktyg.
Hur slutade det innan du gick in då? När du...
Nej, men det gick ju faktiskt oftast bra. Men jag kände ju att det låg liksom i mig på något sätt. Jag behöver utbildningen och jag vill liksom ha rätt verktyg till det.
Fick du rätt verktyg, tycker du, när du... Under den utbildningen till när man pluggade till polis?
Absolut, det fick jag. Det var en fantastiskt rolig utbildning. Jag älskar den här blandningen med teori och de här fysiska momenten med mycket träning och ja, men att spela teater egentligen. Det blir ju lite så även i polisyrket.
Ja, alltså det är såklart, tänkte jag ju komma till det, för att jag också hävdar också det, att en duktig polis är också en duktig skådis, för att i vissa delar så kan man ju, eller måste man ju ibland kanske agera glad och mild, fast man inte alls är det. Så skulle du vilja påstå att du har haft liksom användning av ditt skådespelarådra också någon gång?
Absolut, jo men verkligen. Ibland måste man vara arg, fast man kanske egentligen inte är jättearg, men man måste vara tydlig och arg och hård. Ibland måste man vara väldigt förstående och lugn, fast man kanske bubblar inombords och tycker något helt annat egentligen själv. Så absolut, det är jätteviktigt.
Efter du var färdigutbildad som polis då, man får ju liksom i alla fall, det är ett ganska brett spektrum, man pluggar ju liksom utredning, man pluggar ju ordningspolistjänst och så vidare. Var det någonting redan på skolan som du kände så här, men det här verkar ju mer spännande än någonting annat?
Jag vet att jag hade ändå något så här långsiktigt mål, att när jag blir 45 plus ish, så tänkte jag att då vill jag vara på det som kallades Rikskrim, alltså som utredare, som nu heter NOA då, Nationella operativa avdelningen. Det hade jag som långsiktigt. Sen har jag väl alltid varit intresserad av grova brott. Och gärningsmännen bakom det har jag varit väldigt intresserad av. Vad är det som gör att man begår brott? Eller den här typen av brott? Vad är liksom tankarna bakom? Jag vill på något sätt försöka förstå. Man behöver inte acceptera och tycka att det är okej. Men jag vill kunna förstå varför en människa gör som den gör. Så den delen har alltid varit väldigt intressant att få jobba med.
Jag tänker att det finns nu ju någonting. Jag tycker också grova brott det var ju det jag också tänkte på. Det är ju sällan man hör någon som bara, men jag vill bara jobba med olaga affischering. Alltså, det är ju någonting man vill ju fånga också, man säger, men jag vill i alla fall fånga bovar, liksom, riktiga bovar. Och ju liksom större bovar, desto större fjäder i hatten på något sätt.
Ja, jo men absolut. Det var ju den spännande delen. Liksom adrenalin på slagen och de delarna, absolut. Det var ju också kul.
Visste du, hade du liksom, du sa att du gav dig in i vissa situationer ibland innan du blev polis, men just där jag tänker på adrenalin på slag och hur man reagerar i de här situationerna, hur mycket tyckte du att du var förberedd för det?
Jag vet inte hur förberedd man kan vara, för att visst, man kan alltid tänka sig hur det ska vara, men jag tror man måste vara i en situation innan man kan veta. Det går liksom inte att förbereda sig hur du ska reagera. Man kunde se klasskompisar på POS som var jättelugna, kanske som personer, och sen i vissa situationer så händer det någonting, och då händer någonting med dem. Det vet man inte förrän man är där och då.
Det är väldigt intressant att man ibland kan förvåna sig själv hur man reagerar, för att man inte kan känna sig själv ända in i märgen så säkert förrän man utsätts för vissa liksom specifika situationer.
Men det är klart att har man med sig någonting sedan tidigare, att man ändå har varit i situationer där det har varit, jag menar, heta temperament mellan människor, alltså argumentationer, det är klart man kanske har med sig någon form av erfarenhet då in i polisyrket. Men jag tror ändå att du måste göra några år i radiobil och komma in i det för att veta hur du ska reagera i olika situationer.
Mm. Var det någonting som du var orolig för, liksom, som du oroade dig för när du gick utbildningen, eller som du liksom sa, ah, det här?
Nej, det var jag väl inte. Det enda som jag känner att jag fick en liksom aha-upplevelse, eller vad man ska säga, en liten boost kanske. Det var när vi gick polisutbildningen, så var jag i patrull med en kvinnlig klasskompis. Mm. Och vi skulle då in i en situation, man vet inte alltid vad det är man möter, men i den här situationen så skulle det då vara en väldigt våldsam man som vi skulle gripa. Mm. Och vi var två tjejer, ungefär lika stora i kroppsstorlek, och han var väldigt muskulös och stark. Och vi lyckas ändå övermanna honom och gripa honom och brotta ner honom och sätta handfängsel på. Och jag vet att jag kände det efteråt, att vad skönt liksom, att det inte ska behöva kännas som en rädsla när man går ut, att den här fördomen om att med kvinnor klarar inte det, eller vi har mindre muskler, eller vi är liksom svagare. Att nej, vi klarar det med rätt teknik och liksom trycka på mycket smärtpunkter. Man får använda andra typer av teknik än bara styrka.
Just det.
Det var väldigt skönt att ha gått igenom det innan man kom ut på gatan.
Men var det så att du nästan, oj fasen, det här gick ju bättre än jag trodde, eller hur var känslan? Var det...
Jag tror inte att jag har varit så här orolig för det eller så. Nej. Men det var en väldigt skön känsla att faktiskt ha gjort det innan man hamnar i en skarp situation. Mm. Utan att faktiskt veta att ja, vi klarade en stark man tillsammans.
Och också tryggheten att kanske stå framför någon och liksom kunna samtala med någon och veta om det bär iväg här, så har jag det här med mig också.
Mm, ja, men man behöver nog de här positiva minnesbilderna också sen när man går ut i verkligheten. Liksom man också behöver ha sina misslyckanden på polishögskolan. Det var ju jättelärorikt när man gjorde någonting fel där. För då får man ju med sig det sen.
Just det.
Jättelärorikt.
Jag har ett minne av en av mina klasskamrater som sprang iväg efter någon där på lagtorget eller vad det hette, och tappade båtmössan och stannar och springer tillbaka och hämtar den. Och fick liksom så här, vänta nu måste vi kolla prioriteringsordning. Hur viktig är din mössa i det här läget? Kan du få en ny mössa senare? Och så vidare. Små grejer som är väldigt roliga efteråt, men som är så här, ja, självklart skulle jag skita i mössan. Liksom.
Ja. Och i en skarp situation kommer man skita i mössan. Så ja, att det är ju bra att man gör de där sakerna där
exakt,
och då.
Exakt. Men när du kommer ut då, får du välja var du vill jobba någonstans, eller vilket år var det du var färdig?
Jag var färdig 2009. Mm. Så att jag tror att ordningen då var, man är aspirant i ett halvår, och sen hade vi väl en viss krimrotation eftersom det var underbemannat på krim. Då var jag på krimjouren i Söderort. Mm. Och sen efter det så var man i radiobil också. Några år och sökte sig vidare. Det fanns ju så många tjänster man kunde söka inom polisen. Det var ju lite som att det var en egen eller det är som en egen arbetsförmedling kan man säga. Alltså det finns så många olika tjänster du kan söka.
Ja, det är häftigt.
Ja.
Men du menar att du kom till krimjouren först då, alltså när du var klar, eller?
Jag kommer inte ihåg exakt om det var IG först då, alltså den här ingripande verksamheten, eller om det var krimjouren först. Men det var, jag vet att man hade den där perioden på krim som också var väldigt utvecklande.
Hur var det att komma då ut? Jag tänker på ingripande när man åker radiobil och bara står mitt uppe i verkligheten. Alltså i små case, stora case. Hur var det plötsligt? Känner man av den här känslan? Nu är jag ju liksom... Jag är polisen som mitt i gatan står här. Och folk, ja, fick du någon form av känsla att jag är liksom, nu är inte på skoj längre?
Ja, absolut. Det fick jag. Jag tycker det är så imponerande med folk i yttre tjänst. För det är så mycket man måste liksom kunna. Alltså den kunskapsbanken som finns hos de som åker radiobil. Mm. Och måste kunna ganska mycket i alla fall. Sen kan man alltid ringa och fråga om saker som man är osäker på. Men... det tyckte jag var väldigt imponerande, och man kände väl sig på något sätt att man hade en plikt att hålla sig uppdaterad och kunna mycket. Man hade nog mer fokus på det. Sen var man ju visst, varje situation är ju så unik. Man vet aldrig vad som kommer hända under ett pass. Mm. Så jag vet att det var någon period jag försökte skriva ner efter passet vad man har varit med om. Men sen jag kommer ihåg, alltså man kommer inte ihåg så många case man har varit på i efterhand. Det är mycket som glöms bort, för det får inte plats i hjärnan, allting man har varit med om. Så lär man sig så mycket. Ja, men det som kändes var väl att man var en relativt ung tjej som ska säga till vuxna människor och bete sig. Det vet jag var en sån här ögonöppnare.
Hur blev du bemött då när du kom ut som ung nybakad polis, tjej.
Jag tyckte ändå att det var en fördel också. Jag har ju inte varit man och kommit ut som polis. Jag vet inte hur det är. Men,
nej,
jag såg inte några problem med det alls. Jag vet bara att jag reagerade på att det är ingen som ser mig bakom uniformen.
Nej.
Ibland.
Nej.
Alltså att från att ha gått från skådespeleriet, att man har stått på scen och fått stående ovationer, till att man står bakom en blå polisuniform och blir kallad hora 4 gånger under ett och samma arbetspass. Den grejen vet jag blev en sån här stor chock.
Just det.
Hallå, jag är ju faktiskt en person bakom den här uniformen.
Mm.
Men du struntar i det. Du kastar sten mot mig. Eller du spottar mig i ansiktet. Så man får gå på, du vet, de här kontrollerna mot HIV och hepatit i ett halvårs tid. Mm. För att någon har spottat den i ansiktet. Alltså, sådana saker. Det var nog en sak man inte hade tänkt på innan.
Hur tog du det här att bli smädad då? Folk kallar dig för hora. Och hur är det att bli smädad på det sättet?
Jag är väl sån här som har försökt att, i den mån det går inte att skriva anmälningar på allt, men ändå försökt liksom upprätta anmälningar om det är så att någon har gått över gränsen. Om jag känner att det är förgripelse mot tjänsteman eller sexuellt ofredande eller så. Och då, ibland har jag faktiskt fått, alltså det har blivit en fällande dom i dem.
Okay.
Och jag tycker det är bra för statistiken, även om jag själv kanske inte får någonting tillbaka. Mm. För vi ska ju utstå sånt här ibland enligt praxis.
Mm.
Men jag tycker ändå att man ska visa att det inte är okej. Sen är det väl snarare att jag har inte tagit någon skada själv. Men jag vet efter det där passet, när jag hade fått höra hora 4 gånger, att så här, det här var lite tufft. Så. Mm. Lite jobbigt att få höra det här under en och samma dag.
Just det.
Såklart.
Vilka åkte du menar? Var det så att du var tjej och kille och du var liksom, citat, horan då? Eller vände man sig mot dig? Jag menar, eller var... Alltså att man riktade man sig, sin ilska just mot dig av någon anledning? Eller?
Det uppfattade jag inte. Nej, det fick jag aldrig någon uppfattning om. Ibland kunde det snarare vara lite avdramatiserande att man kom som relativt ung tjej i en situation som var lite hetsig. Att liksom, det blir lite svårt för vissa, kanske en väldigt arg man just där och då, att fortsätta skrika på mig då. Alltså ibland blir det så. Medan jag vet att man kan trigga varandra kanske. Det kan bli triggade av en annan man då kanske.
Mm.
Nu spekulerar jag bara.
Nej, men inte bara spekulationer. Jag kan säga att vi har ett exempel i podden när David berättar om ett ingripande som han tyckte själv att det var helt värdelöst. Men han sa det, han var ung, han var prestigefylld, han var adrenalinfylld, han var testosteronfylld. Han hade aldrig gjort det här ingripandet. De stod och bröstade sig där, och en polis och en, och ingen vek ner sig, och till slut så blev det combat och bara dåligt av allting.
Mm.
Och det kan absolut, tror jag, finnas sådana ingredienser i bemötande mellan till exempel två män i yngre år kanske.
Mm.
Så det är nog inte bara en gissning.
Nej.
Hur var det att komma som ung tjej till en polisstation då? För det är ju mest killar egentligen. Fortfarande är det ju... Jobbar ju fler män som poliser än tjejer?
Jag vet inte alls hur statistiken är faktiskt nu. Men hur det var då?
Jag tror fortfarande att det är en övervikt.
Ja, det kanske är det.
Mm,
ja.
Även om det...
Nej, alltså det var inga konstigheter. Jag vet, vi var nog rätt många tjejer i vårt turlag också. Så jag kände inte att det var någon konstighet. Jag vet att jag reagerade på att ganska många var tillsammans med varandra. Det reagerade. Tjejer som tjejer, killar som killar eller par. Men att det var väldigt många par inom kåren, om man säger. Annars så... Nej, men jag tyckte att det var bra klimat. Och det var i så fall så en del skitsnack kanske från kvinnliga kollegor. Så, som man reagerade på att man inte var beredd på.
Okej.
Men annars tycker jag att...
Mer än från manliga, menar du, eller?
Ja, absolut. Det är inte vad jag har hört om i alla fall då, men ja.
Men du uppfattar det så?
Ja, men jag fick ju höra att det fanns det.
Mm. Men jag tänker på den här parbildningen du pratade om. Är det för att man vet om liksom det här yrkets komplexitet och för- och nackdelar, som det är lättare att bilda par med, hitta en partner liksom inom kåren, eller?
Jag tror att det är ett yrke som kräver mycket av dig, och du utsätts för mycket. Du behöver ju hitta en partner som i alla fall kan förstå ungefär vad du utsätts för varje dag.
Mm.
Och det delar man ju redan med de kollegorna. Jag kan tänka mig att man får ett utbyte, och man har ju också gått igenom en gallring för att komma in på polishögskolan. Så någorlunda samma värderingar bör man ha, tänker jag. Även om man, det är så otroligt många skilda människor, alltså olika människor inom polisen. Men jag kan tänka mig att man ändå kommer in, man har gallrats igenom någonting och har liknande värderingar och kanske intressen. Så, som gör att man kan hitta varandra.
Sen är ju de värsta nattcasen ju bortgallrade, så du slipper ju dem då.
Det vet man aldrig, vet du.
Det finns alltid undantag. Ja. Det finns alltid undantag. Men rekryteringen är ju hyfsad ändå.
Det är... Ja, men det är inte så jättemånga yrkesgrupper som du går igenom just den här typen av gallring. Nej. I alla fall innan du får den här tjänsten. Så.
Och hugger man den här partnern i hyfsat ung ålder, som ju fortfarande ganska får god fysisk form. Ja. Men det kan ändras också. Det vet
sånt kan
du.
Ändras, ja.
Okej, ordningen. Du sa att du sen började spana lite efter ditt andra tjänster och sådär. Vad jobbar du idag?
Ja, nu är jag ju på utredningsenheten på Nationella operativa.
Inte plus,
men jag är inte plus 45. Nej. Jag kom dit lite tidigare faktiskt än vad jag trodde.
Det blir så ibland.
Ja. Nej, men här emellan har jag ju varit på ungdomsgrupp, alltså yttre ungdomsgruppen, och jobbat mycket med ungdomar i problemområden. Så att det blev ju ganska tidigt från ingripande verksamheten att jag sökte mig till att jobba civilklädd, om man säger då. Alltså mer så, åka civilbilar, alltså civila bilar. Och mycket kontaktskapande med ungdomar. Så att det tyckte jag var väldigt givande. Det gjorde jag ett tag. Och sen var jag dialogpolis också innan jag gick nu till.
Det kan man ju se ibland på västar i samband med fotbollsmatcher och sådär och demonstrationer, så ser man dialogpolis då. Ja. Vad gör en sån då?
Man försöker egentligen underlätta för till exempel då demonstrationer för att få det så smidigt som möjligt, att parterna ska kunna få igenom det man vill och att polisledningen också, som har kanske den bevakningen, platsbevakningen också, får igenom sina önskemål på ett sätt, eller att man kommer överens. Man försöker vara en mellanhand mellan egentligen polisen och folk som vill yttra sina åsikter.
Det lämnade du?
Ja, det var jag ett tag. Och sen så kom jag in då på NOA och har kört det.
Så NOA, då är det ju på rikskrimsnivå, kan man säga, om man jämför med vad det kallades förut då.
Ja, precis. Det är ju för detta rikskrim som nu heter NOA. Ja.
Rikskrim lät lite coolare, va?
Ja, ja. Folk vet inte riktigt vad NOA är. Nej. Det är klart, nej. Men det kommer väl säkert. Allt har sin tid. Ja.
Det måste ju spridas via lite tv-serier och sånt.
Precis. Sen så, får man in det lite Beck 2.0 så kanske.
Ja, jag tror det. Jag ber ju alltid min gäst ta med någon polisiärt case eller någon händelse som man har varit med om. Vad poppade upp i Amis huvud? Kom det upp något sånt där spontant då? Eller?
Ja, alltså det var ju egentligen två händelser. Alltså en händelse som jag tycker är bland det roligaste jag har varit med om. Alltså humoristiskt kul och udda som sticker upp ut och sticker upp, kan man faktiskt säga, om jag berättar mer sen. Det andra är ju liksom en tragisk situation som har etsat sig fast lite grann, som följer med mig. Men jag tänker, jag kan ju välja någon.
Jag tycker vi kan få höra båda. Kan vi inte börja med det tragiska? Det är väl lite så att när du jobbar som polis så får du se mycket av liksom skuggsidan i samhället och det som kanske många människor som jobbar på ett kontor eller så inte ser. Men det finns ju där hela tiden. Hur har det påverkat dig att se de här lite mörkare sidorna av samhället som du kanske inte såg när du turnerade runt med teatern och sådär? Hur har du...
Ja, men på ett sätt så såg jag det genom teatern. Vi spelade ju mycket ungdomsföreställningar. Och jag fick ju träffa många unga tjejer som mådde dåligt. Alltså vi hade ju, i den teatergruppen så körde vi ju ett projekt just för att stärka unga tjejers självförtroende. Som var egentligen finansierat från regeringsnivå. Att man liksom såg att svenska unga tjejer mådde så pass dåligt. Om det var så där tre varje första klass som bantade. Alltså du vet, det var sån statistik som man blev helt mörkrädd av. Och då var vi ute och spelade föreställningar för dem. Och jag vet att jag kunde ändå komma in i en skola och det sitter en tjej och skär sig i armarna helt öppet. Jag kunde spela en föreställning och det kom fram en tjej efteråt som liksom, jag ville ta mitt liv, men nu när jag såg er föreställning så känner jag att jag vill fortsätta leva. Och då kunde man ändå få så här, men om jag påverkade hennes liv, eller vi tillsammans gjorde det på scenen, då är det ju värt det. Mm. Alla de här slitiga dagarna på turné. Alltså, mm, kan man liksom påverka en person. Så det har följt med ändå lite in i polisyrket. Att jag har velat jobba med ungdomar och se, liksom, höra på, lyssna på dem och se deras drömmar.
Mm. Då hade du bitar lite ur det där mörkret, ja, med dig i alla fall.
Ja, ja, och jag hade inte så svårt att prata med ungdomar heller. Jag vet att en del kan ha svårt att förstå, och det kan vara mycket provocerande ungdomar, liksom, att det blir, mm, en nagel i ögat på folk. Medan för mig var det mer snarare så här, jag hade mött så många sådana att jag hade lärt mig att gå runt det och kunna prata med dem. Mm. Så det har jag haft med mig, men jag vet att jag reagerade när jag såg så mycket misär som man gör inom polisen. Man kommer ju in i väldigt många hemska familjeförhållanden. Mm. Att jag blev snarare så att vad bra jag har det och mina nära runt omkring mig, mm, har det. Och det försökte jag hela tiden tänka. Att även om jag såg väldigt mycket hemskheter i yttre tjänst, speciellt då, att man tar med sig att vad skönt att i alla fall jag och de jag känner nära, mm, har det bra. Mm. Så vet jag att folk inte har det lika bra. Man uppskattar det mer istället, mm, för att bli deprimerad. Mm. Så har jag använt det.
Nej, precis, för man kliver in liksom i folks, direkt in i folks liv liksom, som bara kan komma över en och bara, bor ni så här eller, mm, lever ni så här?
Så det är lite det som också handlar om. Det var ju för sig inte på det sättet, men det här caset som jag tänker på som ploppar upp, det var att vi skulle lämna dödsbud till en familj, mm, där pappan hade hittats avliden. Och vi visste att han hade småbarn hemma och en fru. Mm. Så att vi åkte dit och tog med oss då SOS och så, alltså, för att man har med sig, man försöker förbereda så gott man kan. Man vet inte hur reaktionen ska bli när man lämnar ett dödsbud, men, mm, men då tog vi med oss det och vi ringer på. Och så öppnar det då ett av de här småbarnen, öppnar dörren. Okay. Och vi frågar, men hej, är mamma hemma? Nej, hon är utomlands, men pappa kommer snart. Och då kände vi så här, okej, okay, mm, vad gör vi nu? Barnen är hemma själva. Pappan kommer inte komma hem.
Hur gamla var barnen då?
Om jag minns rätt så var det till exempel 15, 10, 6. Alltså den, mm, var tre barn. Mm. Så att den här 15-åringen hade väl, de kunde ju ändå vara hemma med 15-åringen. Så, men liksom, pappa kommer inte komma och mamman är utomlands. Mm. Så det blev ju lite stand då där. Vilket man ofta hamnar i inom, mm, polisen. Det blir nästan aldrig som man har tänkt sig. Mm. Även om man är förberedd. Så att vi fick helt enkelt dela på oss lite i patrullen. Gå ut och försöka få tag på mamman på telefon. Vilket är jättehemskt. Man vill inte lämna ett dödsbud på telefon. Men vi, mm, var tvungna att få tag på mamman. Medan jag blev den som fick vara kvar i lägenheten och sitta och prata med barnen. Och det får man också göra mycket inom polisen som man kanske inte tänker på. Men det här med kallprat. Att sitta och prata om ingenting, mm, med folk i väntan på någonting. Mm. Och jag tycker att om det var en timme eller så, jag fick ändå vänta. Så det samtalet var bland det jobbigaste jag har gjort.
Men berättade du för barnen?
Nej. Nej, eftersom vi ville få tag på mamman
bara,
först.
Det var bara stålar.
Det var bara kallprat. Mm. Mm. Eller bara.
Men och alltså, samtidigt som du då vet att deras pappa lever inte längre.
Nej, jag sitter i deras kök och ser alla fina bilder, alltså familjebilder på dem. Och de pratar om sin familj, och de pratar om sig själva, sina drömmar. Mm. Allt som man pratar med barn och unga. Mm. Och det, tiden går. Alltså, jag sitter där jättelänge och det känns ju som en evighet.
Ja,
den här, jag vet inte hur långt det här avsnittet blir. Men man kan ju tänka sig då hur länge, mm, man ska sitta och prata med någon som man vet. Snart kommer jag kanske behöva berätta det här också. Mm. Man vet inte riktigt vilken nivå man ska lägga samtalet på.
Men var du där civilt då? Eller var du där?
Ja, man kommer ju ofta civilklädd om det är så, mm, att man inte vill ha uppståndelse i trapphuset och sånt där. Så det var faktiskt en lång väntan. Och så visste jag ju inte, ska jag behöva berätta sen? Mm. Kommer de liksom bli arga på mig för att jag har suttit och inte sagt någonting i en timme? Men så visade det sig sen då att mamman hade inte velat att vi skulle säga någonting till barnen. Hon ville berätta det själv.
Okay.
Så hon skulle försöka ta sig hem och i väntan på då ringde de dit en släkting, mm, som då fick ljuga ihop en historia om var pappa var någonstans och varför, okay, polisen var hemma hos dem. Så att vi i alla fall slapp ljuga, för det känns inte bra att i polisrollen behöva ljuga för någon där och då. Men det kallpratet tyckte jag var otroligt känslomässigt laddat, för man, mm, visste inte,
nej,
vad som skulle hända.
Och du kunde ju också bli avslöjad, alltså du kunde ju ringt på telefonen och mamman kunde ha ringt uppgiven och lite chockad och så vidare, så att,
ja.
Men det är intressant det du nämner med det här med kallprat. Mm. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det innan, men det är ju en ingrediens som är värdefull. Mm. Att kunna underhålla ett moment liksom, och hålla det levande.
Mm. Men just att inte veta heller, när som helst kanske jag kommer behöva berätta den här nyheten som är så otroligt hemsk.
Men hade du den tanken konstant då, att liksom, jag kanske måste avbryta det här när vi pratar fotboll eller vad det nu kan handla om, idrott, eller att jag måste bara kliva in och bli en, ta en annan roll liksom?
Ja, det var ju mycket, vad väljer jag att prata om här och nu?
Mm.
För jag har själv en min mamma gick bort när jag var liten. Mm. Och jag vet att jag minns det kallpratet jag fick. Mm. Jag var ute på kollo när jag skulle få veta det här.
Mm.
Och alltså hur arg jag har varit på den liksom, fröken, eller vad man ska säga, som försökte, hon försökte ju så här, göra sitt bästa. Så här, på vägen till att jag skulle få veta det här, så säger hon, du ska vara så glad att du har så många i ditt liv och som tycker om dig och som älskar dig. Och du vet, jag fattar inte vad hon pratar om. Men i efterhand när jag sen fick veta vad som hade hänt, så vet jag att jag blev så arg på att hon sa så.
Mm.
För jag har ju inte min mamma. Förstår du vad jag menar? Och då kände jag lite så här, vad kan jag sitta och säga till de här barnen utan att de ska sen bli arg på mig? Vad kan jag prata om?
Så du hade någonting i bagaget här som du tänkte på också? Den här...
Jag vet inte hur mycket jag tänkte på det där och då, just på min egen situation. Men jag tyckte att den timmen var rätt tuff. Alltså.
Mm.
Sitta med tre barn, prata deras framtidsdrömmar, och så vet jag någonting som är så otroligt hemskt.
Jag har haft det återkommande, man har pratat i podden här, om att just det här att leverera de här orden, att en nära släkting eller en partner är avliden, är oerhört tufft.
Mm.
Och hur mycket man än tränar liksom på sina kompisar på polisskolan, så när man väl står vid den där tröskeln och ringer på sen, så är det väldigt tufft. Och sen, som också är väldigt vanligt, är ju det här som du berättade, att du åker på en sak och så vet du inte hur det landar, och när ni ringer på så vet ni inte om att mamma inte är hemma.
Nej.
Nej. Nej, jag förstår att det var en tuff timme.
Ja, men ibland går tiden väldigt långsamt kan man säga. Mm.
Men nu ska du ju lyfta upp oss med den roliga historien.
Ja, det blir verkligen två olika världar här. Nej, jag vet bara att vi åkte en så kallad piquébuss då, eller vad man säger, när man åker på vissa helginsatser.
Mm.
Och vi var väl en fyra kollegor då som åkte runt i den här polisbussen, och så var vi i Gullmarsplan. Och jag får syn på två ben som sticker rätt upp i luften.
Från varifrån?
Från där busshållplatsen, alltså vid bänkarna där.
Aha.
Och jag vet inte om du har varit i Gullmarsplan mycket, men de har alltså bananformade bänkar som går, de är som bananer mot varandra så, och sen är det pelare, så det blir som en trekantigt hål i bänkarna. Och det är en kvinna där som har satt sig ner på de bänkarna med sitt hemsläp, eller vad man får säga, sitt ragg. Ja.
Okay.
Och sluppit ner i det där hålet och sitter fast. Så att hennes fötter med klackskor står liksom rätt upp i luften, och så sitter hon fast där. Och han står...
Men var är hennes, liksom, är det rumpan bara?
Ja, rumpan sitter fast, och liksom, hon sitter ju som dubbelvikt kan man säga.
Just det.
Ja, och liksom benen rätt upp i luften så. Och han står ju, alltså bara uppgivet, bara försöker ju få upp henne, för det är ju hans ragg liksom. Så han står ju där och försöker dra, och hon sitter fast. Så att jag så här, får ju säga till mina kollegor, jag tror vi får hjälpa till. Så vi stannar på polisbussen, och jag är tvungen att gå iväg en bit och skratta utan att någon ser, för att jag är så full i alltså, det ser så roligt ut. Han är så inställd på att de ska gå hem idag. Så han vill ju ha med sig henne hem, och hon sitter verkligen fast i den där bänken. Och så, vi får ju inte upp henne så lätt heller. Nej. Utan vi får ju ställa oss, alltså fyra man, på de här bänkarna och ta tag i varsin kroppsdel. Alltså varsin arm och varsitt ben, och liksom dra. Och så blir det som en sån här flask. Och hon kommer upp, och båda de två är väldigt, väldigt berusade där och då. Men ändå, visst, hon kan klara sig själv någorlunda, men vi hade ingen aning om vad deras relation var. De verkar inte känna varandra så mycket. Vi vet inte, ska hon få följa med honom hem, eller alltså, den här situationen. Man vill inte att det ska bli så här, vakna upp på morgonen och de vet inte varför de gick hem ihop, utan vi kände ändå att de här var lite för brusade för att gå hem tillsammans i alla fall. Så då skjutsade vi hem henne Okay. I alla fall. Men det var ju så roligt bara för att hon var väldigt brusad. Så sa jag det. Hur mycket har du druckit ikväll? Hur mycket har du druckit? Så det är de här samtalen man har i bilen som är väldigt givande. Nej, men jag har ju inte druckit så mycket. Jag är ju, du kanske ser det, men jag är ju polis. Jag jobbar ju, så jag har inte druckit. Nej. Ja, men har du nycklar hem nu då när vi åker hem till dig? Nycklar är ingenting jag befattar mig med. Och när folk
vad
försöker
var det för ålder på den här kvinnan?
Nej, men kanske 45-50. Alltså, så inte, ja. Men liksom, hon skulle vara, när, du vet när man är så där berusad, man känner ändå att man måste skärpa till sig. Mm. Men så blir man inte riktigt smart ändå. Nej. Ja, där var hon ungefär. Så hon liksom använde väldigt fina ord, men det blev jättekonstigt. Men hon hade faktiskt inga nycklar hem.
Alltså, nej.
Och det var olåst. Så att, ja, det var inget hon befattade sig med.
Men hon var vig för sin ålder.
Ja, det var
hon. Hon var som en sån klappstol nästan.
Ja, det måste nästan ha varit det.
För det där misstänker jag att du inte hade utbildning för på polishögskolan. Dra upp kvinna ihopfälld mellan två bänkar.
Nej. Man har väl hört om liksom skaderisken att sitta så som en fällkniv. Det hade man ju lärt sig liksom på sjukvården där. Men nej, men inte just i den situationen. Med ett ragg som försöker dra upp dig, fiska upp dig.
Nu så är det ju på NOA. Mm. Och vad är dina arbetsuppgifter?
Ja, jag är på utredningsenheten, så att jag är ju utredare. NOA har ju både att de fungerar som en resurs som kan vara behjälplig ute i landet. Om det är mycket skjutningar någonstans eller det är terrorbrott eller så, man behöver resurser och utredningsresurser, så finns man som en sån biträdande funktion. Mm. Sen är det ju också att det finns olika specialbrottsligheter som behöver kanske spetskunskap för just inom visst område. Så det finns lite olika sådana grupper också. Alltså, det finns ju Riksmordskommissionen eller Riksmord som åker ut om det är kanske lite mer komplicerade mord eller så, att man behöver lite extra ledning i utredningar. Mm. Och sen finns det ju artskydd och det finns immaterialrätt. Och så finns det då, där jag är nu, Nationella antikorruptionsgruppen.
Nationella antikorruptionsgruppen?
Ja, då jobbar man med alla mutbrott i hela Sverige.
Okej. Okay. Mm. Det här har man ingen aning om, hur mycket mutbrott begås det då?
Sverige är ganska så högt upp, eller jag menar att positivt högt upp. Mm. Alltså vi har inte så där jättemycket mutbrott, men å andra sidan så startade den här gruppen 2012. Och jag kan säga att startar man en grupp och börjar ta upp mer anmälningar och kan utreda det och liksom så, då kan ju statistiken också se annorlunda ut. Mm. Men, nej, men vi är väl ett relativt okej land. Så. Mm. Det finns ju verkligen folk som, eller andra länder som ligger värre till på listan.
Men vad kan vara ett klassiskt korruptions- eller ett mutcase? Alltså, skulle du bara kunna dra vad skulle det kunna vara? Ett ärende, hur skulle det kunna vara rent teoretiskt? Liksom?
Vi jobbar ju mycket med myndigheter. Alltså att pengar hanterats på felaktigt sätt. Alltså våra skattepengar används inte till det de ska eller hamnar på felaktiga vägar. Också kan det vara kanske tjänstemän som tar emot någonting som de inte får. Mm. Det är ju så att är du en tjänsteman så kan du inte liksom ta emot vad som helst.
Nej.
Och det kan vara allt från en biocheck till att du renoverar ditt sommarställe på pengar och genom firmor hit och dit.
Just det.
Kan vara politiker. Senast nu så har jag haft en utredning med en anställd tjänsteman på utrikesdepartementet nere på en ambassad i Afrika. Mm. Som då misstänktes för att ha beviljat såna Schengenviseringar på felaktigt sätt till personer som inte ska till Europa. Alltså att de har fått en äkta handling fast som är utfärdad på felaktigt sätt. Mm. Och då visste man ju inte om det var pengar emellan. Så man gjorde då en utredning vad gäller mutbrott där.
Så en som jobbar på en svensk beskickning, då går man under svensk lagstiftning. Det är som svensk mark då, fast man befinner sig till exempel i Afrika.
Precis, du är ju diplomat men det är en ambassad ofta då. Och då är det ju på ett sätt svensk mark.
Mm. Mm. Just det, ja, vad intressant. Annars anses ju till exempel svenska poliser vara ganska svåra att muta till exempel. Vid en fortkörning så kan du inte bara dra fram en 500-ring. Eller nu måste du väl swisha polisen där, för det är ingen som har cash på sig.
Precis.
Men annars så har väl svensk polis ansetts som väldigt svår mutbara liksom.
Ja, det tror jag. Det är inte så många ärenden. Det är snarare att folk kanske försöker. Mm. Och då hamnar det hos oss.
Ja, just det. Hamnar det hos er också. Om jag försöker muta dig om du skulle stoppat mig, då skulle det kunna hamna. Mm. Hur ofta är det då att det dyker upp sådana ärenden då?
Det tycker jag inte är så mycket. Men visst, det kan ju vara myndighetspersoner på annat sätt. Alltså när man folk som vill försöka ta körkort och misslyckas och så kanske. Men om jag betalar lite. Alltså det kan ju vara sådana. Sen kan det ju vara flera mångmiljonbelopp inom stora företag eller myndigheter.
För jag kommer ihåg, det hade man med när jag jobbade som polis, att liksom ta inte emot någonting egentligen. Alltså, jag vet att det fanns någon gräns om det var en biobiljett eller om det var 50 spänn. Men det, i stort sett så är det ju nästan ingenting.
Nej.
Så som tjänsteman ska man vara extremt då försiktig, antar jag, att ta emot saker.
Ja.
För då kan det anses som att man, det är någon form av bestickning eller ha mutar.
Ja, verkligen.
Ja, det är spännande. Det är inte direkt Sicilien i Sverige. Alltså, det kanske är vårt nordiska temperament som gör att vi inte har mutat varandra. Men även om det förekommer såklart. Men det kanske inte är i samma utsträckning.
Ja, och ibland så kanske inte folk riktigt tänker sig för att det här kanske är en muta.
Nej, just det, precis.
Jag tror inte man har riktigt det tänket heller. Att det,
kanske får en bok eller man får någonting som...
Ja, men bjudmiddagar hit och dit. Och man liksom, just det. Man tänker inte alltid på det.
Nej. Men du, Ami, som har skådisyrket i ryggsäcken och som... Vi måste ju avsluta med lite polisfilmer.
Ja. Är det en quiz nu eller?
Nej, det är ju en quiz. Jag vill bara höra vad du för det första kollar på polisfilmer.
Ja, men det gör jag. Jag tycker det är intressant. Ja.
Kan du liksom sitter och ojar och slår dig för knäna och bara, nej, där ring, där går det, så där går det inte till.
Jag blir ganska glad faktiskt att det inte alltid är som i verkligheten. För att jag tycker inte att alla ska veta alla metoder vi använder inom polisen.
Just det.
Utan jag blir ändå så haha, liksom lite så. Så där funkar det inte. Men snarare vissa poliserier eller filmer som man har sett som är väldigt lika, alltså nära verkligheten, då kan nästan bli så här, vem har golat? Då är det någon inom polisen som faktiskt har gett dem väldigt mycket information om hur sånt här fungerar.
Just det.
Snarare, då blir jag lite så här, ah.
För det har blivit mycket, mycket bättre om man tittar, alltså, om vi kronologiskt går tillbaka till 70-talet och kollar på polisfilmer, så har det blivit mycket, mycket mer verklighetstroget i det de gör och säger och sådär.
Ja, och det är positivt. Det är väldigt spännande att titta på, förstår jag, för de som kanske inte heller vet så mycket om polisyrket. Mm. Men jag tycker ändå att jag blir bara glad om det inte är exakt som verkligheten.
Men sitter du och tänker så här, den där rollen borde jag ha haft istället?
Ja, eller hur? Ja, varje serie. Nej, men det är klart att det är roligt. Lite har man väl gjort såna här roller med polis, som polis. Mm. Men det är absolut, det är en sån här sak som skulle vara rätt kul. Jag tycker det var roligt att du ens pratar med mig här och nu. För mig har det varit två olika världar. Uh-huh. Eller, jag har ju haft två olika identiteter. Alltså, jag har haft skådis-Ami och polis-Ami, om man säger så. Så att för mig är det första gången som jag förenar de här nu med dig.
Men vad tyckte dina skådiskompisar om att du skulle börja jobba som polis då?
Ja, alltså de som kände mig väl visste väl att jag på ett sätt har drömt om det eller tänkt på det. Att liksom någon gång skulle det vara kul. Och jag kände väl att jag ville gå utbildningen innan jag skaffade familj. Och innan jag liksom, för jag tror att det är svårare med en utbildning då, att plugga. Så det var väl det, att jag kände att jag testar nu. Liksom.
Mm. Men vad ser vi det om 10 år? Är det på bio eller i ett förhörsrum?
Det vet man aldrig.
Nej, det är det som livet är.
Tänk om du ser mig i ett förhörsrum på bio. Det hade varit något.
Kan du rekommendera någon polisfilm?
Just film eller serie?
Jag får
eller?
Rekommendera vad du vill.
Alltså, jag tittar ju mycket på såna Netflix och HBO och sånt där. Just nu tittar jag på den här Bosch. Var lite skeptisk i början, men nu tycker jag faktiskt att den har tagit sig. Sen kan jag tycka att Marcella, väldigt bra serie.
Den har inte jag
American hört. Odyssey, också väldigt bra. Så det är sådana serier som jag...
Du har för mycket fritid, Ami.
Nej, det har jag inte.
Ja, men jättebra. Bosch, den hörde jag nämnas här. Den har vi aldrig fått som rekommendation i podden förut.
Nej.
End of Watch är väl den filmen som de flesta har nämnt. Som man tycker är bra.
Mm.
Så, men vi tar Bosch, det blir perfekt.
Jag tycker Johan Falk-filmerna, de här senaste, också har varit väldigt bra.
Ja, det är väl det generellt, att folk verkar gilla Falk lite mer än Beck. Men poliser alltså då. Sen är det väl en sån. Men det är väl kanske för att det är någon som har varit och golat då, som du säger.
Ja, precis.
Så, lite så.
Kanske var lite där jag kände den vibben.
Men Ami, stort tack att jag fick komma och våldgästa dig i ditt hem. Jag fick sparka ut din mamma och dina två barn.
Ja.
Och lycka till med, oavsett om det är det polisiära eller skådespeleriet. Jag vill ju skådespela med. Hoppas vi kanske ses på någon sätt.
Ja, men absolut. Vi får fixa det.
Ja, toppen.
Ja, kul att du kom. Fint. Ja, hej.
Stort tack för att du har lyssnat på avsnitt 96 av podden Snutsnack. Glöm inte att följa oss på Facebook och glöm inte att följa mig på Instagram eller Twitter. Jag heter Hasse Blontén. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!